Okej, nu sätter jag igång här. Välkomna till tredje avsnittet av 5 juli-podden med mig, Karl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Nu är det så här, det här är ju tredje avsnittet, och innan vi sätter igång kan vi bara säga att vi tackar för kommentarerna som ni har gett på de första två avsnitten. Och väldigt mycket gällde tekniken och att ljudet inte var så bra. Och därför så har vi nu engagerat oss för att ge er jättebra ljud i det här avsnittet. Troligtvis lyckas vi inte, men ni ska veta att vi jobbar på det i alla fall, och vi har nya... Ja.
Man ska tänka positivt. Nu har vi i alla fall byggt en liten dämpad bunker. Problemet är att bunkern är väl mindre än en kubikmeter stor, där vi sitter med varsitt huvud från varsin sida.
Så det kan hända att ljudet blir ännu mer burkigt än det var förra gången.
Men
i så fall så får vi ändra det till nästa gång helt enkelt. Och Hax, har du kommit några kommentarer på innehållet också?
Det har påpekats att Mt. Gox, att begreppet depå för Mt. Gox kanske inte var det rätta, utan att man skulle kalla det för portal eller något sånt, eftersom
inte ens börs var det rätta alltså.
Nej, precis. Så mycket av traden mot Silk Road och så skedde där. Men det är... Nu är det noterat, och då går vi vidare. Vad har vi att prata om idag då?
Ja, vi har väl återigen då vad EU vill att vi ska göra och inte ska göra. Det första gällde ju det här med hatkommentarer där EU vill reglera. Vad gällde det?
Just det. EU har alltså kommit överens med Facebook, Twitter, YouTube, som ju ägs av Google, och Microsoft, om att hatfulla kommentarer ska tas bort inom 24 timmar. Exakt vad det här med hatfulla kommentarer är lite luddigt fortfarande. Frågan är ju vad som är lagligt och inte. Om det är det som ska styra, eller om det är de här sociala medieföretagen som ska sitta och göra subjektiva bedömningar av det hela. Och inte ens om det är lagligt eller olagligt som är gränsen, så är det här så speciellt lyckat. Därför att då är det saker som ska avgöras av domstol och sånt. Det är ju komplicerat och kan ta tid. Medans liksom om YouTube eller Facebook ska avgöra detta dessutom inom 24 timmar, då blir det ju väldigt märkligt. Det kan ju sluta lite grann hur som helst.
Och vem inom hela EUs organisationer som har föreslagit det här? Kommer det från kommissionen?
Ja, det är en av kommissionärerna som har förhandlat med Google. Men, eller med de sociala nätverken. Men de har ju även varit utsatta för tryck av andra. Till exempel så har ju Merkel... Jag har haft en del kommunikation med Facebook som vi har sett. Men sen inte nog med att man då ska plocka bort material inom 24 timmar. För nu blir det riktigt komplicerat. Det sägs även att man ska erbjuda bra motbilder till hatpropagandan.
Kan vi inte ta det här lite långsamt nu? En kommissionär har pratat med de här företagen om det här. Och det som kommer hända då är att den kommissionären kommer utarbeta något förslag då tillsammans med Europeiska kommissionen.
Ja, det är ju en kommissionär som är ansvarig, men och kommissionen som ingår avtal. Men avtalet är redan klart. Jag menar, det var det som presenterades i veckan som gick.
Jaha, det här ligger liksom bortom den demokratiska omröstningsförfarandet.
Ja, det här är
en grej mellan kommissionen och
företagen. Det här är något man bara har kommit överens om. Och jag blir ju lite misstänksam när big government och big data slår sig samman för att börja bestämma över innehållet. Men det här är komplicerat på många plan, därför att de sociala nätverken, de får och kan ju faktiskt göra precis vad de vill. Eftersom det står i deras användaravtal som vi har skrivit under. Alltså de avtal som vi har ingått med de här företagen. Men det gör ju inte det hela mindre skrämmande att de här bolagen ska avgöra för det första vad som är stötande och inte bara får finnas på nätet, och för det andra försöka presentera en motbild. Och vi vet ju att många av de här amerikanska företagen, deras moraliska policy, den avgörs ju ofta i det amerikanska bolaget. Och i USA har man ju ofta en mycket strängare syn på vad som är stötande innehåll. Mm. Det vet vi till exempel från diskussionen om alla Facebooks bröstbilder. Mm.
Och det, alltså jag blir så otroligt oupprörd av det, men det som upprör mig är när folk blir upprörda av det, måste jag faktiskt säga, för att det är väl helt självklart att ett amerikanskt företag har jättelåga standarder för det där.
Så är det ju alltid med amerikanska företag. Vi kan ju till exempel konstatera att det var ju kreditkortsföretagens amerikanska centrala policy som ställde till det när man till exempel stoppade betalningsströmmarna för postorderföretag som sålde sexleksaker och en del film, science fiction film tror jag var, lite sånt där också.
Just det, skräckfilm
var det, just det.
Jag är glad att folk blir uppmärksammade på det här, för att det är de flesta tror sig ändå vara på de här företagens sida mot de hemska människorna som ägnar sig åt hemsk business. Men när det kommer ner till skräckfilmer och sexleksaker, då vänder i alla fall den svenska opinionen, tror jag.
Ja, och man ska ju hålla ögonen på vad de här företagen gör precis hela tiden. Därför att det kan ju också bli ett sätt för makthavarna att utöva makt fast utanför lagstiftningen. Det såg vi till exempel när det gällde WikiLeaks, där kreditkortsföretagen PayPal och Bank of America ströp deras betalningar. Och det var ju helt enkelt därför att amerikanska regeringen hittade inget lagligt sätt att komma åt WikiLeaks. Mm. Så då utövade man påtryckningar på betalningsföretagen att åtminstone se till att penningströmmen till WikiLeaks ströps. Och det är ju sånt som... alltså det är inte olagligt, men det är ju ett sätt för myndigheter och för politiker att nå och straffa någon som man inte skulle kunna nå och straffa inom lagens råmärken. Mm. Alltså det är inte olagligt i sig, men det är ett sätt att kringgå lagen.
Det stora problemet är väl att de företagen har monopolställning i praktiken.
Ja, det har de ju egentligen. Och problemet har vi ju redan varit inne på, och det är många andra som kikar på det också, problemet är att vi skulle behöva ett alternativt Facebook, vi skulle behöva ett alternativt Twitter eller någonting annat.
Ett alternativt Visa och Mastercard framförallt.
Ja, jo, precis. Och det finns ju faktiskt saker som är på gång. Det finns de som försöker starta alternativ till Facebook. Problemet är att där finns det ingen man känner.
Mm. Men
när det gäller till exempel alternativ till Visa Mastercard, där har du ju då Bitcoin som ett alternativ. Och Bitcoin kan du till och med via Bitnation kan du till och med få ett kreditkort som är kopplat till Bitcoin så att du kan betala med det. Men det kreditkortet är naturligtvis kopplat till Visa eller Mastercard.
Ja, jag vet inte. Jag som har drivit lite online business och sånt, jag är inte lika positiv till... Jag är inte lika optimistisk inför Bitcoins succé, eftersom det är så otroligt få som köper någonting med Bitcoin. Mm. Det händer ju, men det händer extremt sällan. Och det är absolut inget alternativ till kreditkort i dagsläget för vanligt folk i alla fall.
Nej, det verkar ju mest som att folk hårdar bitcoins och väntar på en explosionsartad utveckling. Men det kan mycket väl komma, som vi pratade om i förra programmet.
Men okej, så det om detta. Europeiska kommissionen har alltså kommit överens med företagen om att de ska ta bort hatkommentarer inom 24 timmar.
Ja, precis. Och som sagt... Det är jävligt oklart vilka bevekelsegrunderna kommer att vara. I sämsta fall så kommer det bara vara sånt som de bara tycker är hatiskt.
Mm.
Och det finns ju en risk för att de kommer ta i för mycket för att visa sig duktiga inför EU. Men sen så, i bästa fall så kommer då definitionen att vara vad som är lagligt respektive olagligt. Men som jag sa tidigare, Att avgöra det utanför rättsväsendet i en handvändning, det kan ju bli hur slafsigt som helst. Och det kommer inte finnas någon möjlighet att överklaga.
Nej, absolut.
Men om rättsväsendet förbjuder någonting, då finns ju alltid en möjlighet att gå vidare och överklaga och få det överprövat och omprövat. I det här fallet så är den dagen stängd.
Framförallt känns det ju som att hela det här kränkthetssamhället kommer gå ännu längre nu. Folk kommer bara anmäla hejvilt varandra istället för att gå åt andra hållet och lugna ner sig lite och inse att man inte behöver ta så illa upp av allting.
Ja, precis. Och det här ska man ju också se i ljuset av att både i Tyskland och i Storbritannien så har det ju börjat bli rätt vanligt att polisen kommer att knacka på när folk har skrivit någonting på sociala medier. Mm.
Ja, egentligen så vill jag ju tycka om det här förslaget, måste jag faktiskt säga.
För
att, jag känner att jag vill inte bara hålla med dig om allting här, bara för att vi råkar ha samma åsikter. Man måste väl ändå se att det finns en god vilja att stoppa att unga människor...
Du får gärna säga emot bara så länge vi har samma åsikt.
Tack. Men herregud, att unga människor... För det är ju faktiskt så att vara en ung människa idag och ha tillgång till internet, det är klart att de blir utsatta för mycket mer än vi blev. Fast samtidigt, nej, jag håller faktiskt inte med mig själv där, för att det var ett helvete, att gå i offline-skolan också, och allt man kunde bli utsatt för där.
Ja.
Man kunde få grejer på papperslappar och sådär som inte var så jävla trevliga. Det var faktiskt exakt samma sak.
Ja.
Så att det är nog inte tekniken det hänger på.
Ungar har alltid varit så jävliga, speciellt mot varandra.
Ja, okej. Okay. Så jag håller med dig trots allt. Nu går vi vidare.
Okej.
Du sa så här. Nu ska EU dels bestämma vad vi inte får se, alltså de här hatkommentarerna. Men de ska också bestämma vad vi får se.
Just det. I samma veva här nu som man alltså går ut och stoppar och censurerar och förbjuder material på internet, så är EU-kommissionen även ute och snurrar och ska försöka bestämma vad vi ska konsumera för media. Man har alltså lagt fram ett förslag, än så länge bara ett förslag, inte klubbat än, men ett förslag som går ut på att TV ska ha minst 50% av sitt material producerat i Europa, och on-demand-tjänster som Netflix och kanske även YouTube ska ha minst 20% av sitt material producerat i Europa.
Det här är förslag från EU-kommissionen.
Ja, just det. Mm. Det kommer säkert från fransmännen. Och det här kan man ju ha många olika synpunkter på.
Frankrike har väl för övrigt haft sådana här lagar länge.
Ja,
radio. Att det ska vara franska låtar som
Tyskland
spelas.
Tyskland har haft något liknande också, men fick man lägga ner.
Mm.
Men i vart fall... För det första kan man ju då fråga sig, är det verkligen politikerna som ska bestämma vad vi ska titta på? Vilket jag inte tycker, därför att sånt har politiker helt enkelt ingen rätt att lägga sig i. Och sen så kommer många sådana här praktiska frågor att vad är det som ska avgöra vad som är ett bra och sevärt content?
Mm.
Är det innehållet, ämnet, kvaliteten? Eller är det vilket land det råkar vara producerat i? Det är ju fullständigt nipprigt att säga att ett visst material ska promotas och föras fram och visas bara för att det kommer från ett visst land.
Men sen måste det ju vara väldigt lätt att kringgå också, för att när det gäller sådana som Netflix, då kan ju de bara lägga till x antal tv-serier som de har köpt in superbilligt, typ motsvarande Kvinnofängelset fast något från Europa, kanske Mind Your Language från BBC, och så kan de ha det i sin katalog, och då tills det fyller upp 20%. När det gäller tv, då skulle de kunna sända en massa skit på natten till exempel, om inte det här förslaget reglerar i detalj mellan vilka primetime-tider som det ska vara 20%, eller vad var det, 50% europeiskt innehåll
i tv. Och 20% på on-demand-tjänsterna. Här ska man dessutom tillägga att Netflix gör ju redan stora europeiska produktioner som är mycket framgångsrika. Man hade ju i vintras var det ju den här serien River till exempel med Stellan Skarsgård. Och den senaste Netflix-succén är ju Marseille med Depardieu som borgmästare i någon maktkamp som påminner dem om House of Cards närmast. Den har ju blivit en stor succé. Jag har hört många som har binge-watchat den över en helg. Så att det finns ju europeiska produktioner. Vad egentligen allt det här kokar ner till så är det kulturell protektionism. Och det här kommer från Frankrike, det här förslaget från början. Man vill skydda och gynna de inhemska kulturproducenterna genom att skydda dem från konkurrens från andra länder.
Och det är de som har lobbat fram det här då?
Ja, det är det säkert. Tror jag att vi har sett sådana förslag komma från franska kulturproducenter. Ofta. Och Frankrike är ett väldigt, väldigt märkligt land när det gäller kultur. Till exempel så har man prisreglering på böcker för att böckerna inte ska bli för billiga.
Mm.
Böcker får inte lov att vara för billiga i Frankrike.
Oj. Och hur dyra ska de vara?
Ja, det har jag inte i huvudet. Men här har det varit rätt stora problem med till exempel Amazon som har fått bakläxa flera gånger från franska myndigheterna därför att Amazon anses ha dumpat priset på böcker genom att inkludera frakt i priset och sånt här. Får man inte göra. Då kan böckerna bli för billiga. Och då kan de små författarna inte överleva, menar fransmännen. Och alltså, det är sån elitism. Jag måste berätta en liten anekdot. När jag jobbade i Europaparlamentet så hade vi besök av någon donna från Europeiska förläggarföreningen. Hon var skitarg. Men skälet att hon var arg, det var inte så mycket eventuell piratkopiering av e-böcker eller ljudböcker. Utan hon var arg på det var internet som sådant. De gånger i mötet så skriker hon. Men det här med internet. På internet kan ju vem som helst publicera vad för skit som helst. Vem ska göra urvalet? Mm. Det är vi som är kvalificerade att göra urvalet. Det är vi som ska välja åt andra. Det är vi som ska bestämma.
Och hon har ju helt rätt samtidigt.
Jo.
Det är ju bara det att hon måste finna sig i den nya situationen. Men det är klart att redaktörerna och förläggarna på förlagen, ja, de är ju experter på att sortera fram bra content. Men gör de då sitt jobb riktigt bra, ja, då kommer de ju finnas kvar också.
Ja, och sen så är det någonting som internet är bra på, så är det ju att såla fram bra content. Det är ju de bra grejerna som folk tipsar varandra om. Det är de bra grejerna som hamnar på topplistor på nätet. Det är de bra grejerna som läggs upp på StumbleUpon och som tipsas om på Twitter. Så att internet är ju en fantastisk urvalsmekanism. Men alltså i det här fallet så handlar det ju om makten över urvalet. Kulturelitens makt över urvalet. Och det är en rätt intressant sak att se.
Ja, det är väldigt intressant. Ska vi gå vidare?
Kan vi göra.
Till det du var inne på lite tidigare. Big government eller big data.
Just det.
Big data, det är alltså det som privata företag samlar om oss.
Ja, det är Facebook, alla, och Google och allt det här.
Att Facebook vet vilka vi känner och vilka vi kommunicerar med. Och i princip jättemycket som de inkorporerar i sina algoritmer.
Ja, som man brukar säga, Google vet att du är bög innan du själv vet det.
Just det.
Den senaste som dök upp här nu, det var i veckan det kom, Breitbart London var en av de media som breakade den här nyheten, att i framtiden så kommer det att krävas ett EU-ID-kort för att koppla upp sig på olika online-tjänster. Detta visar sig inte vara helt sant, eller rätt sagt en grov förenkling. Vad det handlade om, det var att det har kommit ett direktiv som säger att av olika skäl, konkurrensskäl med mera, så ska det finnas ett alternativ till check-in with Facebook, check-in with Twitter, check-in with Google. Och då menar EU att detta alternativ ska vara ett EU-godkänt ID-kort.
Okay.
Naturligtvis fler alternativ är ju bra. Men
låter lite grann som bank-ID till exempel, som man har in på Skatteverket.
Ja, precis. Fast i det här fallet så handlar det om ett ID-kort EU har ju då under lång tid försökt få till stånd ett europeiskt ID-kort som ska vara utformat enligt viss standard. Det svenska nationella ID-kortet, alltså det som man kan beställa på passmyndigheten eller hos polisen, det är faktiskt ett sånt godkänt EU-standard ID-kort med chips och allting. Mm. Och detta vill man ju då, skälet till att EU vill ha ett sånt ID-kort, det är ju att det ska kunna användas i många olika sammanhang för att koppla upp sig på nätet överhuvudtaget, för att passera en gräns, för att komma in på en flygplats, för att identifiera sig när man köper biljetter, allt möjligt. Och det kan ju bli rena storebrorsamhället. Så att det här förslaget kan ju ses då dels som ytterligare ett litet steg i EUs mångåriga kamp att med många, många små steg försöka tvinga på sig ett europeiskt ID-kort.
Mm. Och att om alla EU-medborgare skulle ha ett europeiskt ID-kort, då skulle det då vara ett steg på vägen till att göra unionen mer som ett land.
Ja, precis. Mm. Och naturligtvis kommer det vara praktiskt ibland, men det kommer ju att ge myndigheterna oerhörd kontroll över medborgarna.
Ja, man kan ju nästan säga att hela EU skulle bli som i Sverige, för i Sverige har vi personnumren som faktiskt ger en enorm kontroll, medan i Tyskland så har de ju inte något liknande alls, utan du säger vilket datum du född och vad du heter i för- och efternamn, och så kan det ju finnas två sådana ibland, eller flera. Men det finns ingen samkörning mellan olika myndigheter på samma sätt som i Sverige.
Nej, precis. Och sen så en intressant sak i sammanhanget, det är att om man köper EUs argument om att det måste finnas alternativ vid inloggning på olika online-tjänster, så är det faktiskt som så att det finns alternativa lösningar som till exempel bygger på blockchain-teknik. Och det finns även OpenID och sådana här saker. Du kan ju till exempel idag kan du via Bitnation skaffa dig ett foolproof, idiotsäkert ID-kort faktiskt, som där din identitet inte går att förfalska.
Vad är Bitnation?
Det är en organisation som arbetar med blockchain och bitcoin saker. Deras ID-kort, World Identification Card, det bygger då på blockchain-teknik, så att det går inte att förfalska, det går inte att ha två olika på samma identitet. Och det lustiga är liksom att detta är, när det gäller förfalskning, då världens säkraste kort kanske, när det gäller att fastställa identitet, samtidigt som det är ett kort som du gör själv hemma. Mm, okay. Du tar ditt foto och håller upp en QR-kod och sen printar du och laminerar själv. Mm. Så att du gör ditt eget ID-kort, du kan printa hur många exemplar som helst av det, men det går inte att förfalska eftersom det då bygger på en blockchain-teknik där det finns en liggare som inte går att ändra i. Och sån teknik är ju fullt möjlig att använda för inloggning i olika sammanhang på nätet.
Det känns som att blockchain-tekniken är lika fantastisk och revolutionerande som när internet kom.
Ja, precis. För att
men jag har faktiskt försökt sätta mig in i det och jag lyckades inte riktigt då. Men det kanske är värt
det. Ja, det är faktiskt värt att forska lite närmare på. För man kan ju dessutom konstatera att med en blockchain-lösning i det här sammanhanget, och man använder öppen programvara och så här. Dels kan man ju ha ett väldigt decentraliserat system. Och dessutom ett sånt här system går ju att organisera på ett sånt sätt så att ingen kontrollerar det. Mm. Ingen kontrollerar det. Det är supersäkert och ingen kontrollerar det. Inte big data, inte big government. Ingen kontrollerar det.
Lite grann som internets infrastruktur.
Ja, precis.
Okej, vill du ha mer kaffe förresten?
Kanske det.
Stick in koppen här i studion.
Men det lilla studion.
Precis, då ska vi se så att jag inte spiller ner hela utrustningen här. Men jag kollade på den här pdf:en som du länkade till där. Och Och jag tyckte ändå att när man kollade på vad kommissionen hade för syfte då med alla de här, för det var ju inte bara det här med ID-kort utan det var ju en massa olika grejer. Så är syftet då att de vill att den europeiska webben, alltså online-tjänster eller vad de kallar det, ja, att den ska bli mer konkurrenskraftig helt enkelt. De nämnde att det är bara 4% av de stora populära sajterna som grundades i Europa. Resten var i USA eller Asien. Och då vill de liksom göra en massa åtgärder för att, ja, men för att den europeiska webben ska bli större. Och bland annat då så vill de harmonisera lagarna så att inte startups måste följa 28 olika EU-lagstiftningar. Och det måste man väl ändå säga att det är ganska bra.
Så länge det leder till förenklingar så är det naturligtvis väldigt bra. Men när det gäller startups så är ju problemet kanske minst lika mycket att EU lider av höga skatter och dåligt företagsklimat. Och det är nog kanske mer avgörande för att vi inte får se fler IT-startups i Europa. Om man tittar på Sverige nu så jag menar, de flyttar ju ut. Skype var ju en svensk grej från början. Den såldes ju till Microsoft och flyttade ut. Spotify hotar att flytta ut. Klarna hotar att flytta ut.
På grund av företagsklimatet?
Företagsklimatet och skatterna, ja. Och sen så är det ju så här att om EU verkligen skulle vilja göra någonting, verkligen skulle vilja göra någonting för att gynna den europeiska IT-industrin, så skulle det vara en stor reform av upphovsrättsreglerna. Så att man inte behöver 27 olika eller 28 olika licenser om man vill sälja till exempel musik eller böcker online i Europa.
Och upphovsrättsreglerna var ju med i den här PDF naturligtvis, fast inte på det sätt som du beskriver utan snarare åt andra hållet. De skrev till exempel att det var viktigt att upphovsrättsägarna får sin del av kakan när en sajt börjar göra vinst till exempel. En populär delningssajt till exempel. Och vad ska de vill vidta? Sector specific regulation in the area of copyright. Och det är viktigt att det blir fair remuneration of creators.
Remuneration, ja.
Det känns som att det där är...
Hur ska artisterna få betalt?
Skaparna. Alltså det känns som att de använder samma ord som upphovsrättsindustrin använder.
Ja,
just att det ska vara rättvist och att skaparna ska få del av det. Och då känns det ju inte seriöst.
Nej, precis. Och alltså den grundläggande konflikten när det gäller fildelning, den är ju faktiskt kvar olöst, även om det finns massa alternativ som Spotify och streamingtjänster och så här idag. Och jag menar, det finns ju allt fler som inser att man kan komma längre genom att använda till exempel Creative Commons, där man tillåter folk att kopiera ens material och sprida det vidare eventuellt utan kommersiellt uppsåt. Och många artister har ju fattat att det är ett större problem att vara okänd än att vara fildelad.
Men alltså, det är intressant att du säger det, att den principiella konflikten är ju inte löst, men det känns ju som att den är helt oviktig numera, eftersom de som är unga nu, de kör ju Spotify och iTunes och allt annat liksom. De fildelar ju inte, alltså det finns en liten klick som fildelar.
Fildelningen är jättestor. Fildelningen är gigantisk. Fildelningen aldrig har varit större än den är just nu.
Ja, men jag tror, alltså jag är ju fildelargenerationen, 70-talist. Men, och sen så hade vi 80-talisterna som kom lite däremellan, men 90-talisterna fildelar ju inte, skulle jag säga, utan de är bara helt fast i Netflix och Spotify.
Okej. För fildelningen är enligt den tillgängliga statistiken vansinnigt stor just nu. Kanske aldrig har varit större.
Nej, men det beror ju på att hela internet blir större hela tiden också. Det är ju som när man säger att barnporren ökar eller upphovsrättsbrotten eller vad som helst. Okej. Jag får väl ha respekt för statistiken naturligtvis.
Vi ska försöka kolla upp vad jag såg det där. Kan vi komma tillbaka till det i nästa program?
Ja, det kan vi göra. För det känns som en... helt passé fråga på något sätt. Okej, men jag tycker att vi börjar avsluta det här lite grann nu. Men jag måste bara kommentera Jacob Applebaum-skandalen som skedde nu bara i dagarna. Igår la han ut sin dementi där.
Jacob Applebaum är alltså...
Berätta vad som har hänt.
Det tänkte jag du ska få. Ja, okay. Jag kan berätta vem han är. Jacob Applebaum är alltså en av de ledande personerna bakom Tor-projektet, som är de här anonymiseringsservrarna som används på internet. Han har varit på kant med amerikanska myndigheter länge, så han har flyttat för flera år sedan till Berlin, och han har samarbetat med WikiLeaks och gjort en del saker om Snowden och så här också. Och han har nu lämnat Tor-projektet efter att det har framkommit anklagelser om sexual misconduct.
Ja,
och det, då överlämnar jag det till dig.
Okej, okay, jag har ingen detaljerad information här. Jag vill bara nämna det lite kort. Men det var ju ganska hårt, för att dels så ledaren för Tor-projektet skrev ju en bloggpost om att de tar avstånd från Jacob Applebaum, och det är en ganska stor grej att göra. Och sen har det satts upp en hatsajt får man väl kalla det, som innehåller hans namn. Där ett antal individer skriver om sina erfarenheter om vad Jacob Applebaum har gjort. Och jag har läst igenom de vittnesmålen, och jag måste säga att jag är chockad, för att alla som någon gång har haft erfarenhet av mobbing kommer reagera väldigt hårt på det där, kan jag säga.
Jag tittade bara på någon av dem och jag fick mest känslan av att det var någon som gnällde över att de tyckte att Applebaum är en lök.
Ja, alltså ett av vittnesmålen börjar så här: I didn't know until very recently that non-consensual sex by a friend is rape. It is for this reason that I am writing this account. Och det sätter lite nivån på det hela, tycker jag. För det första så tycker jag så här: har man varit med om någonting, gå till polisen. Skäm inte ut någon på nätet. Anonymt och offentligt. Jag tycker att det är en jävligt stor grej att göra. Och så sen, som sagt, när man läste igenom de där grejerna, det var väldigt mycket. Jag var lite intresserad, vi dejtade, jag var hemma hos honom.
Kanske han skulle knulla eller kanske inte, och så gjorde vi det, men inte säkert vad jag ville.
och att han hade kommit med förslag, och ändå liksom fortsatte de övernatta hos varann, och ändå skulle den här personen ha honom med i sin säng då. Och så sen så... Jag tycker så här, bortom liksom detaljerna, så tycker jag att hela den här historien visar liksom det här skiftet från, ja, men hur vi ser på personliga relationer. Alltså tidigare var det saker som reglerades internt och man kunde tycka att det var obehagligt, och man kunde tycka det var pinsamt, men då fick man liksom ta det med den personen. Det var ändå ingenting för rättssamhället, och det vet jag inte ens om de här tycker, men det var framförallt inte något att liksom shama någon för. Liksom,
nu har ju också Applebaum gått ut med en egen kommentar.
Den han kom med igår då.
Ja, just det. Där han kategoriskt förnekar allting.
Ja, precis.
Men det är ju så dags, och jag vill inte vara konspirationsteoretisk, men det påminner ju lite grann om det skulle finnas en taktik, så påminner den lite grann om vad Julian Assange har råkat ut för.
Absolut, men då måste jag säga att jag tror inte på någon konspirationsteori överhuvudtaget. För att jag tycker att det som händer nu, det är så typiskt för vår tid nu. Och dels det jag sa, men också det här att den egna upplevelsen värderas så högt. Och att det man själv kände, det ska liksom den andra förväntas förstå. Även om man inte säger det.
Och de egna reaktionerna ska inte förväntas att företräda framför lagstiftningen.
Ja, men precis. Men det är ju det som är ett skifte som vi ser nu. Och det som kanske kan hända nu i sexualpolitiken då, det är väl att den egna upplevelsen faktiskt kommer in i lagstiftningen. Just det här med den svenska lagen om samtycke. Jag är väl lite inne på det, där är inte jag någon expert.
Ja, vi får se vad som kommer ut där.
Nej, men så att jag, alltså, Jag tycker att det är en obehaglig skandal som rullas upp.
Ja, och
sättet den rullas upp är obehagligt.
Och det blir ju en utmaning för rättsstaten. Man kan faktiskt inte bygga lagstiftning på olika människors subjektiva upplevelser, utan det måste finnas
kan. Alltså jag tror att det är det som kommer börja hända mer och mer.
Det är möjligt att det kommer att hända, men i en rättsstat så måste det finnas någorlunda objektiva rekvisit.
Ja, men det är en helt annan sak.
För vad som är lagligt eller olagligt. Mm. Först och främst måste man ju avgöra om någon är skyldig till ett formellt brott eller inte. Mm. Sen kan man möjligen liksom fråga ett eventuellt eller potentiellt offer hur de upplevde det. Men lagarna borde ju vara tydliga. Men som sagt, jag håller med dig. Vi är på väg bort från en vettig och begriplig lagstiftning på de här områdena.
Men det är ett annat ämne. Jag tycker vi avslutar där. Var det något mer jag skulle säga här inne? Jo, jag vill ändå bara säga till lyssnarna att vi planerar att ha med många gäster här i podden. Ja. Det är bara det att vi vill att tekniken ska sätta sig först.
Precis.
Och det är därför som ni får fortsätta lyssna på de här testavsnitten, och så får vi se när ljudet sitter tillräckligt väl för att vi ska kunna ta in en tredje person eller fjärde.
Bland annat så har Piratpartiets Christian Engström sagt att han är intresserad av att komma hit och hälsa på.
Mm.
Vi funderar på att se om vi kan få Applebaum.
Jag mejlade honom igår, men jag har inte fått något svar.
Att ge sin version.
Mm.
Och sen så
har... Eller bara, alltså Jacob Applebaum har ju extremt intressanta idéer om internetsäkerhet och så. Som går väldigt mycket i linje med stiftelsens. Och det var faktiskt främst det jag ville prata med honom om. Men sen händer det här också. Men vi får väl se om han har av sig också.
Och sen ska vi nämna att man kan ju alltid läsa stiftelsebloggen hax.5july.org.
Yes.
hax.5, siffran 5 alltså, july på engelska med y på slutet, .org.
Där jag finns... lyssnar på den här podden så vet man nog vad din...
Säg inte det, så hjärtligt välkomna att läsa mer om aktuella händelser där.
All right, då hörs vi nästa vecka.
Ja.
Hej då.
Toodaloo.